Vi måste tänka på vad så amerikanskt entusiasmerande nu.
Hell, hello gänget. Idag har vi spelat efterspelet. Direkt efterspelet.
Ja, välkomna till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Vi som har spelat idag, det är jag, Kalle.
Jag, Åsa.
Och jag, Jens.
Och vad har vi spelat idag, hörni?
Ja, vad vi... Oh, jag har redan
vi säger bort. Alltid fel på namnet, men vi tyckte om det.
Ja, vi har spelat Planet Unknown, men jag brukar kalla det Unknown Planet.
Och jag och Kalle det... spisar bara ut, spisar ut, halla, pann.
Ja.
Men whatever.
Mitt så att, i planeten.
Så vi glömmer ju bort vad det heter hela tiden. Men låt inte reflektera vår åsikt om spelet. Jens, det ser ut som att du är redo här med internet.
Ja,
kan du berätta lite om det här spelet?
Uppkopplad. Boardgame Geek ger det här spelet 8,0 i betyg.
Jag tror inte det här med att sätta siffror som betyg.
Nej, men det kommer vara en ständig kamp för dig. Spelet är för 1-6 personer, tar 60-80 minuter att spela, har en komplexitet på 2,2 i en 5-gradig skala. Och som extra kuriosa så kan vi nämna att det nu är nominerat till Kennerspielsjahres i år.
Det är ett tyskt spelpris.
Ja, ungefär som Oscars fast för brädspel.
Fast för i Tyskland.
För tyska filmer.
Ja, precis. Don't listen to us. Ja. Eller gör Nej. Det förresten.
Ja. Om någon lyssnare vet vad ett tyskt filmpris heter så hör gärna av er på sociala medier.
Ja, precis. Men spelet kan man väl snabbt... Det är lite så här Terraforming Mars-upplägg rent tematiskt. Man har en planet, man har ett företag. Med hjälp av det så kommer man välja Tetris-brickor från en gemensam marknad som är sjukt snyggt upplagd. De här Tetris-brickorna använder man för att fylla i sin planet, och när man fyller i planeten så knuffar man också upp mätaren på sitt företag som låser upp bonusar, teknologier och civilisationsmilstolpar som låser upp både omedelbara effekter och poäng i slutet av spelet.
Terraforming Tetris.
Ja.
Oh. Är det egentligen. Mm. Och det är lättare att komma ihåg än Planet Unknown.
Ja, eller precis. Jag vet inte hur många gånger jag sagt fel om det namnet. Men vad tycker vi om spelet? Kalle, du som inledde samtalet kan ju ta den.
Ja, nej men jag, så fort Jens öppnade lådan och började plocka fram grejer, vilket han inte gjorde så länge, för det var ett lätt framplockat spel.
Med en prefix att jag har gladpackat spelet.
Det ska
vi kan
det.
Komma tillbaka till just gladpacken senare.
Okej, okay, ja, jag kan skjuta upp min diskussion om härliga tråg då. Men det kom ett annat muller av väljud från djupt inuti mig när jag såg Tetris-brickor och tänkte att nu blir det Tetris-brickor. Som vi bara accepterar att det heter Tetris-brickor. De har massa andra former också som vissa Tetris-brickor inte har. Men det gör ingenting. Nej. Jag tycker om att ordna brickor i ett organiserat rutmönster. För då blir jag glad, det räcker.
Ja.
Och dessutom fick du ju kuber i organiserade små rader.
Jag fick kuber i spår ovanpå det. Och är det någonting som kuber är bra på, att de här kuberna skänker lite djup och bredd och höjd. Sådär som alla tredimensionella former gör.
Mm.
Ja, nej men jag tyckte om det här spelet. Nu kanske jag går händelserna i förväg. Det var många saker som tilltalade mig direkt ut ur lådan. Jag har inte läst på om spelet innan vi skulle köra det. Utan jag fick liksom se allt när det plockades fram. Och blev glad av allt jag såg plockas fram.
Mm.
Nej, alla första intrycken var toppen.
Men det här temat då, är det planetigt?
Ja, men jag tycker faktiskt att temat kommer fram rätt väl. Speciellt, först, det är jag som har spelat det här flest gånger av oss, med tanke på att det här är redan första gången ni spelar det. Men jag tyckte att kopplingen mellan, när man tar en Tetris-bricka från den här marknaden, så får man lägga ut den på sin spelplan. Och till exempel, om man lägger ut en bricka som har vatten på sig, för att få gå upp på vattenmätaren, då måste man se till att Tetris-brickan då läggs på en vattenkälla på planeten. Så det tyckte jag var en bra baslinje för att de ändå ska arbeta lite med temat. Men det jag sen tyckte lyfte temat är att på sin planet så kommer det liksom krascha meteoriter och det kommer finnas life pods utspridda. Och de här räddar man med en liten bil som åker runt ovanpå planeten. Och jag tyckte den tycker jag är supermysig.
Om man inte gör som Kalle då, som bygger över dem och dödar de här potentiella människorna.
Ja.
Ja.
Så kan man också göra.
Men det tycker jag också då liksom ändå lyfter temat lite igen. För då spelar man det här lite mer kalla företaget som bara har profiten i fokus och inte liksom livskvaliteten eller värdet hos sina invånare.
Det är sant. Det finns pengar. Det finns egentligen flera teman här. Jag fastnar ju väldigt mycket i Tetris. Jag ser Tetris-brickorna och så tänker jag, ett Tetris-spel. Typ, ja, jag kallar det för Terraforming Tetris förut, men det kan vara Terraforming Patchwork.
Ja,
också.
Men om man just jämför med Patchwork och liksom temaimplementeringen de spelarna emellan. För patchwork-temat är ju väl, alltså man ska få ihop ett lapptäcke. Och jag tycker att det här känns ju mer dynamiskt som spel än vad en patchwork känns.
Absolut. Men grejen med temat, jag tycker om att du talar tema nu, Jens. Det känns bra för mig. För att jag, som sagt, jag fastnar i att det är Tetris. Och så tänker jag inte på, just det är ju terraforming-tema också. Det är planet-tema. Det är det här företagandet. Att man ändå kan göra olika val och vara mer av en industrimogul. Eller någon sorts hippie som ska skapa nya förutsättningar för en ny planet.
Ja, för till exempel, jag fokuserade inte så värst mycket på att knuffa upp min biomassamätare. Men jag tror Bård, eller Kalle, du kanske inte heller gjorde det så värst mycket. Eller så bara den
har glidit åt sidan.
Ja. Men Åsa, du var ju nästan i topp med din.
Ja, massa biomassa. Ja. Jag har puttat en biomassa uppåt.
Medan jag fokuserade mer på civilisationsmätaren och fick då låsa upp lite så här specialkort som gav mig bonusar.
Min civilisation, inte särskilt hög utveckling på den.
Nej, men massa trädkramare.
Ja, det är mycket miljövetare bygger by här på min planet.
Så jag menar visst, temat skulle kunna vara mer, det skulle kunna vara mer Terraforming Mars. För vad man än vill säga om det här spelet så har man ändå arbetat bra med den vetenskapliga grunden i spelet. Och jag tror inte att det här kommer liksom ligga till basis för någon forskningsjournal i framtiden.
Nej, och samtidigt så kanske inte alla brädspel behöver ligga till grund för en forskningsjournal. Nej. Jag tänker så här, om det här spelet skulle vara lite mer som Terraforming Mars, då skulle det ju vara Terraforming Mars.
Ja. Så att jag tycker för den liksom komplexitetsnivån och för den hur matigt spelet är, så tycker jag att temat är bra representerat. Och jag tycker att det lyfter en nivå med tanke på att man har en planet och man har ett företag och de här bräderna är dubbelsidiga. Så att man kan spela så att alla har liksom samma förutsättningar, eller så kan man spela på baksidan av de olika bräderna som då ger en unikt företag och en unik planet.
Ja, men det tyckte jag om, att man kunde flippa lite och välja nivå. Idag exempelvis, jag körde bara på standardinställningar. Jens, du körde bara på special, och Kalle, du hade en på standard och en på special.
Ja, jag hade min standardplanet, så jag och Åsa hade samma planeter.
Förutom att jag la min på snedden av någon underlig anledning. Ja, det är oklart varför.
Verkligen. Ja,
lite snisk hit och dit. Men jag hade en, inte bara speciell sån här företagsbricka, utan den var, ja, det visade sig ganska fort att jag missförstod den, för den var väldigt speciell. Den hade lite andra förutsättningar för hur man flyttade kuber i spåren.
Ja, precis. Andra. För när jag förklarade reglerna så förklarade jag reglerna för ett standardföretag, men de här liksom baksidan på företagsbrädorna har också en liten ruta nere i hörnet som förklarar liksom grundförutsättningarna, och sen kan man låsa upp, jag tror det är mellan 4 och 5 nivåer av teknologier som man kan låsa upp, och varje sån lägger då till en liten undantagsregel, så det gäller att läsa dem och förstå dem för att spela företaget korrekt, men det var ju också väldigt lätt att liksom korrigera.
Det var också lätt att, ja precis, det var ganska lätt, vi upptäckte det i ett skede när det var ganska lätt att backa allting.
Ja.
Det som hände här var att det här, att det är enkelt att läsa sig till vad som gäller för just ditt spelarbredde, är också jätteenkelt att bara hoppa över och göra det.
Ja.
Och att missta den här indikationslinjen som finns på mitt spelarbredde för bara häftiga rymdlinjer. Ja. För det var det jag trodde.
Ja.
Bara coola rymd.
Ja, med tanke på, alltså, du har ju bara sett det företagsbrädet. Då är det väldigt svårt, eller väldigt lätt att anta att, ja, men det är så alla ser ut.
Ja.
Jag bara inser nu när jag sitter här. Nu har jag miljömups spelat här, som vi har konstaterat. Ja. Men så fort, alltså, så här, jag gillar temat, och gillar att det är lite industriellt tema och att man kan välja att spela miljömuppigt eller industriellt och så. Men jag känner att varje gång någon här vid bordet säger företagsbräda eller företag, så liksom gör det typ ont i min bröstkorg. För jag tycker att det är sånt torrt tema med ekonomi och företag. antagande. Nu kommer tema experten slash såg Åsa fram här. Men jag tycker om det i det här spelet. Jag tycker bara inte om att konstatera det, tror jag.
Så att du får se sanningen i vit ögat och inse att du har spelat ett företag som har exploaterat en planet.
Nu blev det jobbigare, Jens.
Ja, jo, men det, ibland får man liksom...
Vad är det som säger att de här livspoddarna inte är ursprungsinvånare på den här planeten?
Som du har mördat alla utom en.
Ja, jo, precis.
Okej.
Ja, du har räddat dem till vad?
Arbetskraft, de arbetar obetalt, nu. Vem vet? Precis, de är någon sorts slavar i maskineriet här nu. Jag tycker att det här är jobb. Jag tror vi kommer behöva ett extra podd bara för to unpack Åsas trauma. Och kanske någon gång i höst eller så.
Återkommande
eller senare
tema i podden.
Ja, återkommande tema. Om Åsa inte unpackar trauman i podden så kommer vi skapa trauman att unpacka senare i podden.
Ja, precis. Det blir en så här Sisyfos... arbete eller Ouroboros, en drake som bara äter upp sig själv.
Precis, men Kalle, hann du tömma ut lite där på temat? Hur kände du?
Ja, nej, men jag är lite inne på samma linje som jag tolkade det som att Jens var inne på, att det här, och du också för den delen kanske, att det här är i stort sett så tematiskt som det behöver vara. Det behöver inte vara mer än så här. Jag hade inte behövt en massa mer tema som skulle stå i vägen för allt det roliga med brickläggande och kubputtande. För det blev prio ett för mig här. Jag tycker absolut, temat sken igenom ibland och det kändes lite rymdigt och kul och hej och hå. Men det hade kunnat få kännas något annat också. Det hade inte gjort något.
Nej.
Och det vill jag också säga för alla som inte kunde vara med under spelet, att det var en fantastisk inre, yttre inre monolog från Kalle när vi la. Vi kanske kommer in lite mer på liksom hur rundan var då. Men jag puttar in oss där med en gång på
precis,
rundan.
Vi kan bara hoppa dit.
För att det jag kan tycka lite mer mekaniken, som sagt, var vi har en sån här en snurrbräda i mitten där alla tiles ligger.
Ja, på engelska heter Lazy Susan, men
vi har döpt det till
slö. Vi har myntat Slöa Gunilla.
Ja. Och det var snällt av Kalle att säga vi. Det var Kalle ska faktiskt ha cred för den. Så Slöa Gunilla kallar vi då en Lazy Susan. Det står till och med Susan här i mitten ser jag nu. Vi får skriva om till Gunilla då. Och den snurras, det är väldigt fancy. Jag kommer låta er snart komma in i hela uppläggs med trays och shit här, så kan jag zooma ut några sekunder. Men innan det så kan jag bara säga att man får upp den här lilla snurran på en runda, så snurrar man och placerar den som är första spelare, snurrar den dit man själv vill ha den, och sen så kommer det ge en effekt till de andra spelarna.
Ja, den här liksom Lazy Susan är lite grann uppdelad som i TP-tårtbitar. Så man snurrar så att man har en tårtbit framför sig, tar en av de två brickorna och sen gör alla andra samma sak samtidigt.
Och då väljer man en av brickorna, som sagt var av de två brickorna, och så kommer de ha olika effekter och så måste man placera ut efter placeringsreglerna, vilket är att i början i alla fall att de behöver läggas, du ska börja lägga en kant och sen behöver du lägga de andra kopplat till den.
Ja, och det är lite det här Tetris-grund.
Och det är ju väldigt mysigt med Tetris-känslan tycker jag själv. Och det är roligt med lite mer djup som vi var inne på. Att det är lite, Jens får sina olika mätare man får putta på. Jens har gett uttryck för förut att han tycker om. Kalle får sina kuber överhuvudtaget som också är lite poppis grej. Och jag är väldigt Tetris-svag, det ska jag vara ärlig med. Men jag är ju också en person som gillar spelarinteraktion. Och det blir ju väldigt mycket att man fokar på sin egen grej. Med det sagt tycker jag att de har lagt in lite saker att ändå är, jag gjorde precis innan vi tryckte på play här så gjorde jag en liknelse med spelet Sagrada. Som också är att man sitter med ett bräde, det är många spel som är så, men den sitter man med ett bräde och så ska man välja från en pool av tärningar och placera på sin egen. Och då kan man fastna lite som i det här spelet på att bara placera sina egna tärningar på sin egen bräde. Men det finns ju sätt att genom att välja färg på din tärning kan du ju påverka, genom att kolla på dina motspelare så kan du se vad de behöver och påverka lite därefter. Och det går ju att göra samma sak här med brickvalen. Att man bara, okej, men om jag tar den där, vad skulle det innebära för er? I slutet, för att spelet inte ska ta slut för fort, så kanske man till och med vill göra se till så att alla kan plocka. Och så de har gjort några grejer för att man ska få lite spelarinteraktion. Vi har halvgemensamma mål med spelen.
Jag tycker de är väldigt snygga, det tillägget. För att mellan grannarna, så jag och Kalle delar ett objektiv. Så den av oss som då uppnått det bäst eller mest får liksom vinstpoängen, och jag och Åsa delar ett annat objektiv. Så det är ju ändå, ja men ni insåg ju till exempel att om ert objektiv hade svängt åt andra hållet, då hade det varit lika er emellan istället för att Kalle tog andra platsen och Åsa den tredje platsen.
Hade jag haft ett till skogsområde så hade vi fått lika mycket poäng jag och Kalle, och det hade, eller lika mycket poäng för det objektiv, vilket hade resulterat i att vi fått lika mycket poäng i hela spelet. Ja. Och då hade inte jag kommit sist, utan vi hade kommit sist tillsammans.
Ja. Mm. Så att jag tycker, jag håller med Åsa om att i ett sånt här Tetris-spel, jag har inte spelat jättemånga, men av dem jag har spelat, till exempel så här Patchwork, så är känslan av att det är väldigt lite interaktion spelarna emellan. Och i det här så tycker jag de har arbetat bra med det, i, som du var inne på, att valen av från marknaden sker samtidigt. Man har de här objektiv som ligger mellan spelarna som ändå ger en incitament att kolla på vad grenarna håller på med. Man har racet att om man är den första som låser upp ett civilisationsmilstolpe, då får man kolla på flest antal kort, välja ett och behålla. Om man är sist och kollar på dem så får man ta det som är kvar helt enkelt och välja ett av dem. Så även där finns det då en liten incitament att hålla det här racet spelarna emellan och hålla koll lite grann på vart folk befinner sig. Men fokuset är mest på den egna planeten och det egna företaget.
Ja, och egentligen så finns det ju lite för alla här. Det finns någonting för pusslaren. Mm. Det finns någonting för kubälskaren. Det finns någonting för den som vill sitta och opta sitt eget spel. Mm. Och sen så kanske inte så mycket för den som gillar hög spelarinteraktion.
Nej.
Men de kan säkert hitta något att roa sig med. Mm.
Ja.
Men hörni, ska vi prata om elefanten på bordet här? Eller? Den här slöa Gunilla och tråg och grejer. Do you want to take it away, guys?
Det är inslaget trågmonsar.
Inslaget trågmonsar. Jag älskade det namnet. Okej, okay, så det ser ut som någon liten, den här slöa Gunilla då, ser ut som någon liten, det kändes lite tapasbricka när Jens plockade upp den. Och det var ju, där var det ju negativ då. Den är ju jättebra om man bara spelar hemma, men du behövde typ slå in den i glapet.
Ja, problemet är att, jag vet inte om det kommer plockas upp på mikrofonen, men om jag testar snurra på den här. Så på sin tur så snurrar man den till en plats och sen tar man från tårtbiten. Så att det ser ut som ett litet halvt UFO med olika hål där man lägger de här Tetris-bitarna i. Och om man spelar med det hemma enbart och har spelat placerat horisontellt i spelarbrädet, då funkar det jättesmidigt och ser till att setupen är, vad kan det tagit, 3-4 minuter max och ställa i ordning spelet. Problemet är att den saknar lock. Så att det jag gjorde när jag skulle hit till Åsa där vi spelade in, så slog jag in det där tråget i glapack för att se till att allting låg stilla. Och det funkar ju liksom felfritt, så att tips från coachen.
Ja, någonting att tänka på till en eventuell second edition i framtiden. För ett lock på den där så hade ju löst hela det
problemet. Ja, och det känns, med tanke på prisbilden på spelet som ändå ligger liksom nära 700 kronor, så har de gärna fått lägga på en femma och se till att det fanns ett lock.
Kostar på sig ett litet lock. Ja. Ja, lockat med lock. Inte ett lockpris, nej det är låga priser som är lockpriser. Ja, men det hade ändå den positiva effekten att både jag och Kalle blev ju dubbelt exalterade. Först så såg det ut som mat. Så ja. Då hade du ju vår attention med en gång. Och sen så är den ju väldigt snygg.
Ja, och den är också funktionell, innan jag håller på att riva alltihop här. För att den tillåter under spelets gång att alla kan göra valen samtidigt. Och om man vill variera setupen så kan man lyfta på mitten cirkeln i det här tråget och rotera det ett kvartsvarv för att se till att variationen på brickor blir lite annorlunda nästa gång man spelar.
Och får ni inte en bild av hur det här ser ut, googla gärna Planet Unknown. Och titta på hur det ser ut. För det är väldigt lockande, tycker en annan i alla fall.
Mm. Men det är snyggt gjort. I övrigt så är liksom, det är ett par kort, lite Tetris-prickor vid sidan av som man kan få tillgång till. Och ett par bilar och kometer som behöver liksom hålla koll på. Så att setupen är snabb och att plocka undan det är också snabbt. Så på den nivån får du liksom stjärna i kanten från mig.
Vad tyckte vi om reglerna då?
Ja, vad tyckte ni om reglerna? Jag har ju läst regelboken och spelat spelet förut, så att för mig sitter de rätt bra.
Jag tyckte inte det var så avancerat i grund. Sen satt man ju och frågade om saker ändå som en annan oklok uggla.
Ja, men det gör man liksom oavsett vilket spel första gången man spelar, så kommer det alltid komma upp lite frågor.
Precis,
liksom.
Lite ovan grejer. Men jag känner som att jag spelar det här igen nästan oavsett hur lång tid det tar, kanske inte om det tar en hel pandemi, så tror jag att jag skulle komma in i det mesta med en gång. Alltså, för vi var inne på det här med att det är Tetris med lite djup, Men det är verkligen lagom mycket djup. Det är så mycket djup att jag känner att jag kan säga att det är Tetris med lite djup. Ja. Men ändå så pass gött att man minns reglerna. Det är inte så mycket att man tappar dem.
Nej.
Om man sätter sig igen.
Nej, det är väl lite så jag brukar bedöma reglerna, alltså på det planet, att hur liksom lätta var de att ta in och förstå. Jag vill tro att om jag imorgon skulle spela det här spelet med en annan brädspelspodd, så skulle jag kunna förklara reglerna.
Vad är det här för annan brädspelspodd? Det har jag inte hört talas om.
Har du andra brädspelspoddar jämte oss?
Ja, mycket jämte er.
Åh nej. Oj. Ja, vi får ta det här i en annan podd. Ja. Vi har gjort så många.
Vi får ta det i Kalles andra podd.
Ja, Kalle, det här tar Kalle i sin andra.
Ni får jättegärna gästa i den.
Nej, men som sagt, det är liksom, om man väl har, om reglerna väl har satt sig en gång, så tror jag inte att de är så värst komplicerade att lära ut till någon annan. För att de är rätt straight forward. Det som kan vara lite knepigt är de här speciella företagsbrickorna. Men då finns det också en schysst avdelning i regelboken som ger lite mer djuplodande exempel på hur man ska tänka om dem. Så att jag tycker att de har arbetat bra med att hålla ner liksom komplexitetsnivån.
Är regelboken då, är den god?
Ja, det är det.
Mm. Ja, det var kortaste recensionen av en regelbok vi har haft i den här podden.
Ja, för att jag tror liksom också, för mig, jag kan kolla här faktiskt. På sida 4 så är de redan framme på hur spelet tar slut.
Ah, ja.
Så man behöver läsa 4 sidor regler för att liksom förstå, eller man behöver läsa 2 sidor regler för att förstå själva grunden i spelet. Och sen är resten av sidorna egentligen bara för att förklara de olika mätarna man kan gå upp på.
Så det är lite mer uppslag liksom, att man slår upp i resten.
Så den var liksom jättesmidig att läsa.
Ja, och vi kanske inte sa vad som var endgame, hur spel slut aktiveras.
Mm, spelet tar slut på 1 av 2 sätt. Antingen när man har tagit sina brickor och det är 0 brickor kvar i sin tårtbit. Då spelar man färdigt den rundan. Alternativt tar spelet slut på det sättet det gjorde nu. Att man inte kan legal placera någon av de brickorna som man får tillgängligt till sig. Och det hände ju Kalle och Åsa den här gången.
Mm.
Hur kändes det?
Lite snuvad kanske. Nej, men jag tyckte det var inte
lite,
så bittert.
Väldigt kort, men lite sur på Jens.
Mm.
Som då kunde ta en bricka, som valde vilka brickor som folk... Så det var ju därför det var just Jens då.
Mm.
Men lite arg att jag inte fick pussla lite till.
Ja, jag tror också att jag typ tjänade vinsten. På att det var jag som avslutade spelet. Mm. För att man får ju poäng för avklarade rader och kolumner på sitt bräde. Och i den sista rundan så fick jag... jag var den som kunde placera ut någonting på spelplanen. Mm. Jag fick också tillgång till ett civilisationskort som tillät mig att spränga 3 stycken meteoriter som låg på min planet.
Ah.
Och om det ligger meteoriter kvar på planeten, så låser de poängerna för den raden och kolumnen som liksom de ligger i korsningen av. Så att jag fick både göra färdigt en rad och kolumn, och jag fick låsa upp 3 stycken andra rader och kolumner. Så att ni blev då liksom berövade på möjligheten att avsluta era rader och kolumner. Så det är också ett liksom ytterligare anledning att försöka hålla lite koll på hur det går för de andra spelarna.
Precis, och precis som i Sagrada så är det ju svårt att göra. Alltså man blir väldigt, inte att spelet inte möjliggör, utan man blir väldigt fokuserad på sin egen grej. Det brukar vara en sån sak som lossnar när man har spelat ett spel lite fler gånger.
Ja.
När man har lite mer koll på grundreglerna, så man kan slappna av och titta lite mer på andra.
Man går från liksom tunnelvision till precis lite mer perifert seende.
Mm, mycket vackert uttryckt, Jens. Ja, men jag funderar lite på hur jag kände där när Jens gjorde sista snurren. Jag tror att jag kände det var lite plötsligt. Det var lite så här, oj, det här har jag inte planerat för. Jag hade kanske velat ha en till runda. Men annars så var jag ganska accepterande, för att jag hade så otroligt få hål.
Mm.
Jag hade bara 2 stycken enhålshål och 1 hål med liksom en vinkel på 3 pluttar. Liksom. Så det fanns inte så mycket att lägga. Så att jag tror att jag hade insett att...
Du såg ljuset i tunneln.
Ja, eller tvärtom. Jag såg mörkret.
Du såg tunneln i ljuset.
Jag såg tunneln i, ja, någonting. Ja. Jag såg solskyddet på stranden.
Ja,
ja, någonting. Så jag insåg att chansen här var ganska slim. Men det sagt så var det ändå lite plötsligt. Men jag kände mig, jag var inte så sur på Jens. Det var jag inte.
Nej. Nej, men alltså om det inte hade hänt när det hände, så hade det hänt 2 eller 3 runder senare ändå.
Och då hade ju du plockat dina poäng ändå. Så jag tror att det enda var ju att jag och Kalle hade kanske fått en chans. Men jag hade nog inte kunnat opta sönder en runda riktigt.
Nej. Vad känner vi om skillnaden på starten och slutet av spelet? Känns det som att man bygger upp och liksom att det blir mer saker på slutet, eller känns det som att det är typ samma?
Det känns ändå ganska, eftersom att det är Tetris och tile laying, och har man spelat lite andra spel också, så känner man igen olika delar. Så jag tycker att det faktum att det känns ganska hemtamt, för mig i alla fall, från punkt ett, gjorde att huruvida det byggs upp eller inte blev mindre relevant. Det var liksom, oh vad mysigt, nu ska vi lägga pussel och så ska vi få lite prylar och så ska vi ju röra på lite mätare.
Men Kalle, du hade ju ett företag som var lite mer speciellt i det, så hur kändes det för dig där?
Jo, nej, men jag tyckte det var någon slags känsla av eskaleringen då. Eller ja, lite både och. Grejen är den, i början utav de här tracksen som man har att putta upp kuberna på då, så fanns det lite mer, de kallas för Synergy Boosts heter de, som gör en gratis förflyttning på en valfri track som en följd av att man har flyttat sig på en track. Så att man liksom, det blir lite kaskadeffekter, och sånt fanns det mer av i början på spåren. Med det sagt, så när jag kom högt upp på det här teknologispåret, för det var det enda spåret som jag slog i taket, så jag låste upp alla mina teknologier och jag tyckte de var ganska roliga. Och det gav en känsla av eskalering i liksom hur involverad man var att lägga sina brickor. För att mitt företag då som jag hade en massa olika specialregler kring specifikt vattenbrickor och placeringen av dem. Att jag kunde bortse från reglerna kring hur man fick placera dem, och fick placera dem lite hur jag ville. Och jag fick bonuskomponenter när jag placerade vatten. Och i slutet så fick jag möjlighet att få sådana här synergiboosts varje gång jag spelade vatten. Och det var liksom, ja men det var roligt. Men det var ett väldigt starkt incitament. Jag vet inte hur mycket det egentligen gav mig, om man bara ser till poäng och liksom framgång i spelet. Men det var teknologiutvecklingar som man ville ha. För det kändes att, åh, då kommer det vara ännu roligare att spela. Så den liksom, vad ska man säga, emotionella eskaleringen.
Ja, men jag håller med om att de här teknologierna man låser upp, de gör en märkbar skillnad på hur man spelar. Så att det tycker jag är väldigt, väldigt snyggt.
Ja.
Ska jag gå in i mina känslor, så blev jag nog lite avis där ett tag, för att jag insåg att, för jag körde basic, alltså basic både på, eller originalinställning så att säga, originalplanet och originalföretag. Och jag kanske ångrade mig lite när jag såg att ni verkade ha mer kul. Eller inte mer kul. Ni hade mer val och så.
Ja, men de är ju lite mer liksom avancerade och lite mer dynamiska.
Ja, precis. Originalet. Det var dynamiken. Att det händer lite mer. Och så att jag tror att är du en ny spelare och spelar det här, kör på basic och spela en gång till bara om du känner någonting annat. Men om du har spelat lite liknande spel förut, så kanske du vill göra någon sorts modifiering i början. Säger jag som en person som körde basic här.
Ja, men alltså första gången jag spelade också, så var det, då körde jag sida A på både planet och företag. Jag tyckte det ändå var rätt skönt att första partiet spela med A-sidorna. Men nu vet jag inte.
You can't go back.
Nej, företagen specifikt tror jag alltid kommer vilja spela den unika liksom B-sidan på företaget. Planeterna tror jag är lite mer hugget som. Just det, jag glömde till och med att räkna in poängerna för min bonus på min planet. Så att den är lite mer liksom, ja, sekundär. Men företaget specifikt, där kommer jag inte vilja spela på liksom originalsidan igen.
Nej.
Jag skulle ändå tycka att det var kul att spela. Det här känns som ett spel jag kan spela många gånger ändå.
Samma här. Jag tyckte det här var ett jättetrevligt spel. Det var, som sagt, det var många bra första intryck när det packades ur, och som bibehöll spelet igenom. Vad jag tycker om med det här spelet? Nej, men jag tycker om dels den här känslan av eskalering som jag pratade om, att det kändes som att det hela tiden gick att göra någonting för att göra spelet ännu roligare att spela. Det var roligt från början, men jag visste att så här, kom jag upp till den här punkten på det spåret, då blir det lite roligare att komma upp till den. Så det var en kul känsla av att jaga någonting hela tiden.
Det är en sån här greyhound racing situation, att det är en kanin som springer framför och du springer efter.
Ja,
and you like it.
Ja, men lite så. Och sen så är det i ännu enklare termer, så är det, jag tycker om brickpussel. Så jag har haft roligt med det. Jag tycker om att se till att det inte blir några hål. Jag tycker om att försöka liksom hitta ett bra upplägg. Jag tyckte om, och det är ju väldigt specifikt i och för sig, för att det kommer jag inte göra varje gång. Jag tyckte om det företaget jag spelade med. Jag tyckte att de hade roliga regelundantag som gjorde att det var verkligen alltid viktigt, inte bara vilken bricka jag tog, utan så här, sitta och orientera den åt rätt håll kunde göra ganska stor skillnad för vad min tur gav mig. Och jag misstänker att det finns ett sånt pussel att hitta i de flesta av de här företagen. Så nej, det gillade jag. Om jag saknade någonting... Nej, inte saknade någonting. Jag vet inte. Jag tycker inte att det är ju, bortsett från att den här slö Gunillan då är en väldigt tjusig komponent, så är det ju inte jordens tjusigaste spel att titta på. Men nej. Då är man också, då är det ju lite gräv efter halmstrån liksom, ja, men för att hitta något att klaga på.
Ändå hålla med om att illustrationerna på de här Tetris-brickorna, de är ju väldigt funktionella. Det är liksom bra kontrast mellan de olika naturområdena, och ikonerna som är viktiga att se är tydliga och lätta att se. Men det är inte världens snyggaste spel.
Och de är snygga för att vara tydliga. Alltså, ja. Såhär, om man ser som att de är gjorda för att vara pedagogiska, så är de snygga för att vara pedagogiska. Ja. Men de är inte så här, what a beaut.
Ja.
De är inte
men, där. Åsa, du som är mest fokuserad på interaktion i spel mellan spelarna.
Jag tror du skulle säga teman. Det är så mycket saker jag är fokuserad på.
Ja, men du har väl varit inne och vänt ett par gånger på just interaktionen i det här spelet. Ja, så vad tycker du om den?
Jag vill börja med Kalles frågor, de som Kalle fick. Ja, och då var det så att jag tycker... Nej, men jag tycker också om brickläggarspel. Så där, den delen av mig blir kittlad. Jag tycker om spel där man har många olika grundförutsättningar. Alltså det här med att vi kan vända på både planeten och företagen. För att liksom få olika grundförutsättningar. Jag har varit inne på Sagrada ett par gånger. Det har varit en av mina... bästa grundbultspel ett tag. Alltså en sån här, en stadig jäkel som man alltid kan ta fram. Just för, och den har också väldigt hög variation i startläge. Så det är någonting jag tycker om och som jag uppskattar i det här spelet. Om jag ska vara inne på saker jag saknar, så när jag spelade så tänkte jag bara på saker jag saknade som fanns inom spelet. Alltså det här med att jag kanske skulle ha vänt på någon av antingen planeten eller företaget. Så det var ju ändå variationer som redan finns inom spelet som jag bara kan ändra till nästa spel. Med det sagt så är det låg spelarinteraktion. Men frågan är om jag har behovet av att ändra det. För att det känns som att det här är ett spel som ska ha låg spelarinteraktion. Och där de ändå har gjort vissa modifieringar som vi var inne på innan. Just för att få till lite spelarinteraktion. Och det kanske inte behöver vara mer än så. Vill jag spela ett spel med hög spelarinteraktion, låt mig spela, då kan jag väl ta och spela ett annat spel.
Jo, men jag känner lite samma. För att speltiden på det här ligger ju på 60-70 minuter. Och eftersom mycket av spelet sker simultant så kommer den hålla sig på den oavsett hur många man är och spelar. Med det sagt så tror jag att 3 eller 4 är nog den liksom gränsen som jag skulle vilja ha för att man ska köra med B-sidorna på spelområdena. Om man skulle vara 5 eller 6 personer så skulle jag nog helst se att alla hade liksom A-sidorna för att se till att hålla tempot uppe.
Och jag inser nu när du sa det här med simultant, när vi snurrar slöa Gunilla och tar bitar ur vår tårtbit, då gör vi ju det samtidigt. Och det tycker jag ändå är en bra grej, att de här sakerna, att vissa saker inte behöver, alltså, med det sagt, jag säger ju det att man missar lätt att titta på varandras bräden, och det är väl bland annat för att man sitter och lägger sina pusselbitar samtidigt. Ja. Med det sagt så är det ett smart grepp för att hålla ner i spelartiden som jag ändå tycker om. Som jag tycker är mer värd än att sitta, och det är inte värt att sitta och stirra på när någon annan lägger sin bit. För så intressant är det inte. Det är effekten som är intressant. Inte den. Samtidigt så var det jätteroligt att Kalle satt och liksom pratade med sig själv medan han la varje bit. Men man behöver inte sitta och lyssna på det hela spelet för alla, känner jag. Det räcker med en radio. Så.
Ja.
Så intressant är det inte. Så jag tyckte det var bra grepp att man la samtidigt, även om man tappar lite översikt på andra.
Ja, men jag håller med om det. Och det finns 2 versioner av det här. Man kan spela som vi gjorde nu. Ja. Att på den liksom aktiva spelarens tur så roterar den till en valfri plats. Eller så kan man spela så att den här slöa Gunilla tickar 1 steg åt gången. Och sen får man liksom bara nästa tårtbit. Och det tror jag också, om man skulle vara liksom 4, 5 eller 6 personer, så hade jag nog hellre spelat med att det liksom tickar 1 steg åt gången. För att också liksom hålla ner lite grann på betänketiden för den aktiva spelaren som behöver då både fundera på hur ska jag rotera så att jag får någonting jag vill ha, och kan jag liksom se till att någonting får någonting den absolut inte vill ha.
För just det, för det är ju de sakerna som egentligen tar tid. Det är att komma på vilken bit man vill ha och var man ska sätta den. Mm. Så att det du säger, det skulle ju minska på tiden man vill ha. Tiden man lägger på vilken bit man vill ha.
Ja,
ja, förslag.
Ja.
När vi började spela in så tog Jens den här Gunillan och gav den en liten skjuts, en liten roulettsnurr.
Mm.
Också en variant. Att ja, det blir helt slumpmässigt.
Ja, just det. Så kan man också göra, ja.
Sen finns en modul som vi inte heller spelade med som är event. Och då vänder man upp ett eventkort i starten varje runda. Som kan vara antingen liksom, någonting positivt, någonting som är lite neutralt och någonting som är rent negativt. Och där kan man också lägga till, om man spelar solospel då ska man använda den. Men man kan lägga till den modulen oavsett hur många man är som spelar.
Mm. Ja, men jag gillar det med variation. Mm. Det är bra bajs, tycker jag.
Det här är ju som sagt nominerat till Kennerspiels Jahres.
Mm.
Tycker vi att det är en värdig nominering. Och för de som inte har koll på Spiels Jahres och så här. I Tyskland så utser de en gång per år vinnare i Spiels Jahres som Kennerspiels Jahres och Kinderspiels Jahres. Så de har alltså familjespel. Sen har de det här Kennerspiel som översätts till typ konnässör eller kännarspel. Mm. Men egentligen är ett avancerat familjespel. Så Spiels Jahres är till en familj som inte är så värst van med att spela. Kennerspiels Jahres är till en familj som har lite spel hemma och ändå lite varmare i kläderna. Och Kinderspiels Jahres är barnspel.
Mm.
Så att, tycker vi att det här är en bra nominering till Kennerspiel.
Känns som att nu när du gjorde uppdelningen så där så tycker jag att den skulle kunna ligga i båda de där familjekategorierna.
Mm.
Den är ju, jag har ju svårt att sätta mig in i familjesituationen. Det kanske är Kalle som får tala för den. Men annars, så, om frågan bara skulle handla om en spelnominering överhuvudtaget så skulle jag ändå säga ja, eller en prisnominering. Då skulle jag säga att jag förstår varför den här blir. Alltså man har ju hottat upp och nörda till klassiska Tetris som jag tror att många har en koppling till. Det är ju ett väldigt smart drag. Så,
ja.
Så att bara det tycker jag. Och det kanske talar för att det skulle funka som någon form av familjespel.
Ja.
Sen har jag svårt att uttala mig om hur avancerat, så att säga, om det är den mer spelvana familjen eller den mindre spelvana familjen. Men däremot så, det som egentligen säger emot mig personligen att köpa det är nog priset och faktiskt att det är lite svårforslat med den här Gunillan som inte har ett lock. Det, nu säger jag det, nu säger jag något som har med liksom inlay och...
Du ser varför vi tjatar om det hela tiden. It makes a difference.
Ja,
äntligen.
One of us.
Precis, man behöver komma igenom en halvår in i spelsäsongen. Så. Men jag brukar tråka er för det, för att ni sitter där och tycker att det är relevant med hur man packar spel etc. Men det faller lite faktiskt för mig.
Mm.
Och det och priset gör ändå att så här, annars så hade det varit lite billigare så skulle jag köpt hem det och jag skulle suttit där och snurrat glatt på Gunilla. Mm. Men ja, generellt prisnominering tycker jag att den förtjänar, ja.
Ja, jag kommer bolla över till Kalle alldeles snart, men jag vill innan vi släpper Åsa där, till spelbiblioteket för Smash att ha liksom på event.
Kanske, ja, absolut.
Och så kan vi bolla över till Kalle.
Mm.
Ja, nej, men jag håller med om mycket av det som Åsa säger, kanske inte allt. Så här, Jens beskrivning av hur avancerat spel nominerat till olika former av tyska spelpriser, så, alltså Kennerspiel, det, så som du beskriver vilken nivå sådana spel ligger på, så tycker jag den här nailar. Jag tycker, ja, det här är för en familj som kan grejen med spel.
Jag tror de säger 10 plus i liksom åldersrekommendation. Hur känns det?
Ja, känns kanon. Det, ja, jag är helt ombord på det.
Och allt, det är en del text som ska läsas på engelska. Men 90% av den är öppen.
Ja.
Och de få kortarna som är dolda behöver egentligen inte vara dolda.
Nej. Nej, jag skulle kunna spela det här med min 10-åring. Är jag ganska säker på. Och det är den enda 10-åringen jag har att gå på.
Ja.
I sammanhanget. Eller ja, med en av mina 2 10-åringar. Jag har ju 2 numera. Jag har en fyllde 10 igår.
Ja, okej.
Nej, men jag skulle kunna spela det här med familjen. Liksom. Jag tycker definitivt att det är värdigt en nominering till ett spelpris, bara generellt. Jag tycker det är ett supertrevligt spel. Jag kommer definitivt vilja spela det igen. Det är lite samma som i Åsa, jag vet inte om... För som sagt, jag hade ingen koll på det här spelet innan. Om det nu är ett spel i, vad sa du, 700-kronorsklassen?
Ja, det varierar lite grann mellan så här 680 till 840.
Ja.
Det ligger inom det spannet.
Och det, är ändå,
det är lite saftigt.
Ja, det är, lite det är en saftigt. Prisklass av spel som jag inte liksom köper jämnt. Och
nej, och sen också så här blint. Lägga de pengarna. Nej. Men, men du har testat det.
Ja, och jag vacklar. För att som sagt, det är ändå en del pengar. Och det är inte... Det är en begränsad, ett begränsat antal spel i den storleksordningen. Liksom prisklassen som kommer in i samlingen varje år. Är det här ett av dem? Kanske. Har inte bestämt mig. Lite grann färgad av att så här, ja, fast nu verkar ju Jens ha det. Så det kanske jag spelar väldigt ofta med Jens Åsa. Ja, och jag har resonerat så flera gånger när jag köpt spel.
Ja, och jag har gladpack hemma så att jag kan paketera in spelet och ta med mig det.
Ja, för jag flyttar ju ofta mina spel. Jag tar ju med dem mycket. Mm. Så det är därför det spelar roll för mig. Hade det varit så här 500-400 spänn, då hade jag nästan stått, då hade jag stått där och beställt den. 400 spänn hade definitivt bara gått och köpt den.
Men jag vill även poängtera, visst prislappen på spelet ligger liksom den högre i kategorin. Men när man har det framdukat och ser komponenterna och ser liksom kvaliteten på det på spelet i sig men även liksom komponenterna, så jag vet inte om de kan pressa priset liksom.
Nej, men jag kanske om inte det kan. Det kanske stämmer. Jag har ingen god uppfattning. Men jag hade nog, lägger jag de pengarna så hade jag nog förväntat mig dubbla speltiden. Och jag kan inte tala för den delen av min personlighet som tycker det här, för den är väldigt oåsig.
Ja, för att det är också en jag förstår på ett teoretiskt plan kanske idén med att ju mer man betalar för ett spel, ju längre tid vill man att det ska ta. Men jag tycker också att det är lite bakvänt, för att om man har lika kul på 60-70 minuter så känns det ju onödigt att dra ut det till 90-120 bara för
du menar att
det
ska betala för kvaliteten och inte kvantiteten? Nej, det här köper jag inte alls.
Nej.
Precis som jag
är benägen att hamna i samma tanke med Åsa, fast när jag vet att jag inte borde göra det.
Ja, så kan känner jag också. Känna så här,
samtidigt som jag vet att fast att det tar en timme innebär att jag kommer spela det dubbelt så ofta som ett spel som tar 3 timmar.
Men jag håller också med, alltså jag förstår idén, för att om det här hade tagit så här 15-20 minuter och fortfarande kostar lika mycket, då hade jag också haft ett problem med förhållandet till kostnaden till spellängden.
Ja. Nej, men det, för mig, liksom, vad gäller så här, köp för min egen del, så ligger det här på ett kanske. Om jag skulle liksom agera i någon slags kapacitet där jag råder andra att köpa eller inte köpa det, så landar jag väl mer i så här, är du en spelare med en begränsad budget? Nja, kanske kolla om det finns möjlighet att låna dig in och spelbibliotek först eller spela på någon förening. Köp det inte blint, liksom. Du kanske inte gillar det. Tycker du jättemycket om det? Ja, jo, då, ja.
Skaffa. Det är roligt, jag skulle nog ha lättare att rekommendera andra än att köpa det själv. Skulle du vara på rea eller någon, eller så här, till salu second hand, så skulle jag ta det med en gång personligen.
Ja. Ja, men det håller jag med om. Det är ett spel som jag inte skulle ha något emot att äga, men det är som sagt, jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte riktigt koll heller på vilka spel jag skulle vilja vara på väg in i min spelsamling just nu. Jag har varit lite bortkopplad. Det har varit väldigt mycket barn och väldigt lite spel på sistone.
Men för min del, liksom, jag tycker om det här spelet väldigt mycket. Och det fungerar väldigt bra att spela med sambon. Och när man är så här upp till 4 personer som inte är jätteinsatta i spel, så kan det här fortfarande vara ett spel som är matigt nog för att jag som liksom spelentusiast ska få ut någonting av det. Men ändå lätt nog för att man ska palla ta fram det. Så att jag, för min del så var det definitivt en liksom... Och med tanke på att det var nominerat till Könnerspiel så blev det definitivt en givet tillägg i den egna spelsamlingen.
Och nu när jag hör dig beskriva så känner jag att den egentligen platsar väldigt bra i min, i min spelsamling. Men det är verkligen mobiliteten, money and mobility, som
det
gör skillnad för mig. Vilket känns jobbigt för min självbild, att jag skulle lägga värden i de här värdena. Men nu var det tyvärr så.
Ja, det är så pass fånigt. Så om den här Lazy Susan hade haft ett lock som liksom satt ordentligt,
Ja.
Då hade jag inte haft något problem att rekommendera spelet. Men eftersom Nej. Den saknas så blir det så här, ja, då ska det stå hemma. Det ska stå horisontalt och man kommer ha problem att flytta det. Vilket ja. Liksom gör det lite mer problematiskt att rekommendera.
Mm. Ja. Ja, jag får se. Jag
men bra
lite.
Spel.
Definitivt ett bra spel.
Ja, ska vi köra en betygsrunda?
Ja.
Jag har lagt det på en 8. På Board Game Geek efter de här, jag tror det är tredje eller fjärde partiet nu. Eller fjärde eller femte blir det. En handfull gånger har jag spelat det här spelet och det hamnar på en 8 för mig.
Det är inte jättemånga som du hittills har lagt på en 8 från början. Du,
nej.
Du här innan vid sommaruppehållet så drog du upp några till 8-or. Men du...
Ja, min standard är att lägga mig på en 6 eller 7 först och sen justera igen. Men det här känner jag att jag tycker det är så pass stabilt. Jag tycker att den här företagsbrädet specifikt är så tillfredsställande att hoppa upp på de här mätarna och få sina kaskadeffekter, låsa upp teknologi, låsa upp civilisationskort och ja, men den tycker jag lyfter spelet ordentligt och jag tycker om den här lilla bilen man får åka runt med på planeten för att det lyfter temat på liksom ett härligt vis.
Mm.
Så att en 8 för mig och jag har svårt att se att det kommer vackla så värst mycket från den. Snarare liksom att det kommer öka ju fler olika företag man kommer spela, lite mer eventkort, olika grupper och sådär. Så att ja, men det är en stabil tillägg till min samling.
Mm,
ja. Ja, men, ja, jag kan kroka i Jens egentligen för att det är så himla likt det jag kommer säga. Det här är definitivt med på, som sagt, listan. Om jag bestämmer mig någon gång inom en snar framtid för att skaffa mig något i en kanske lite lyxigare klass av brädspel så är det här definitivt med i beräkningarna. Mm. Det skulle vara jättefint att ha hemma. Jag tyckte jättemycket om det. Pratar vi rena liksom betyg så jag har svårt att sätta något annat betyg än det Jens satte. Jag tycker också en 8 där i krokarna. Mm. Kanske till och med 8,5 om jag skulle hålla på och roa med sådana halvor hit och dit. Jag tyckte det var jättebra. Jag vet inte, anledningen till att jag tappar orden just nu är för att jag sitter och spelar en till omgång i huvudet. Mm. Och tänker så där skulle jag ha gjort.
Och det är ju ett väldigt alltså, en
det
bra
är ett
betyg.
Positivt betyg. Mm. Det är ju, ja, det här gillar jag. Det här blir bra.
Åsa?
Ja, och jag gillar det också. Och du sa någonting Jens, någonting med den här lyxklass. Eller du sa någonting med...
Det var
ju
Kalle som...
Det var Kalle som sa, hej Kalle. Du bara, jag tycker ändå, jag kommer nog tillbaka till att jag hade förväntat mig något annat för det där priset. Mm. Med det sagt så är det ändå, priset och locklösheten lägger ett väldigt stort lock på mitt inköp. Men annars så skulle den vara en perfect edition till mitt spelskåp. Jag ger det här spelet, jag tycker det är bra som vi varit inne på, det är stor variation i grunden, man kan spela det med många olika sorters människor. Jag tycker att det är great, för att säga som Tony the Tiger. Och jag ger det nästan en helt solsystem i betyg. Jag skulle säga 4/5 av ett solsystem.
Vart når man då? Är det typ Jupiter man kommer till?
Jag har...
Räknar vi in Pluto?
Jag satt faktiskt och funderade på det när jag var tyst här för några minuter sedan. Och jag har inte riktigt landat exakt i var i solsystemet jag hamnar och huruvida Pluto är inräknad eller inte. Men vi kanske ska utgå från en modern skala där Pluto inte räknas som en planet då. Men jag har fortfarande inte räknat på var jag hamnar. Men jag skulle ändå säga 4/5 av ett solsystem. Och då ska jag säga att priset och lockbristen påverkar inte mitt betyg. Men det påverkar mitt behov av att köpa in det.
Mm.
Så att oklart vad som skulle göra betyget högre. Jag ville bara inte ge det ett helt solsystem. För att då känns det som att jag behöver motivera det ganska mycket.
Mm.
Och det är inte så jag jobbar i mina skalor.
Nej, du safear lite.
Ja, men det skulle kunna få ett solsystem också. Men det kanske behöver vara the world's greatest då.
Mm.
4/5 ett solsystem är inte kattskit.
Nej, exakt. Det är ju nästan ett helt solsystem. Alltså. 4/5.
Nej, men det jag liksom har insett successivt är att mitt önskemål att leta... Så här, jag har spelat en del patchwork, jag har spelat en del andra liksom så här, polyomino Tetris-spel. Men efter att spela det här så känner jag inte att jag behöver leta så värst mycket efter andra sådana spel. Fyller liksom den funktionen för mig.
Jag förstår det. Och jag har ju själv patchwork hemma också, så jag känner att den här patchwork, då skulle jag vara done.
Ja.
Med det så kommer jag inte köpa det.
För jag tror min favvis hittills, just när vi pratar om sådana liksom polyminos, lägga brickor, Tetris, hejsan, hoppsan. Min favvis om man räknar det som en genre, så har min favorit i den genren varit det här. Heter det Hall of the Mountain King? Det tycker jag väldigt mycket om.
Precis.
Vilket ändå inte är så mycket av en favorit i min liksom spelhobby generellt, att jag någonsin har känt ett större behov av att äga det spelet. Medan det här sitter jag och fnular på, om det kanske inte ska komma hem till mig snart.
Men om funderingarna, så kanske vi ska avrunda det här avsnittet av Efterspelet. Podden som spelas in i samarbete med spelföreningen Smash i Huddinge och spelbutiken Dragon Slayer på Sveavägen.
I Stockholm.
I Stockholm.
Och så finns vi på Instagram också.
Ja.
Där vi heter Efterspelet podd med 2D.
Mm.
För att, jag menar, Instagram är 2D, då kan ju vi också vara 2D.
Ja, vi säljer oss till flocken.
Ja, ja, såna är vi. Så att hörni, det var så vi himla kul. Vi gör som vi gör. Det var så himla kul att ha med era öron med oss. Så syns vi igen i nästa avsnitt, eller vi hörs i alla fall.
Det gör vi.
Puss på er, ha det så gött.
Rymden.
Rymden. Tyvärr.